Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst den här boken jag pratade om förra veckan som heter Jag kan inte sluta gråta av Ann Liljeroth.
Ja.
Kommer du ihåg den?
Ja, det kommer jag ihåg du pratade om. Och du kände dig nästan lite träffad för att du jobbar så mycket.
Ja, precis. I alla fall, vad ska man säga, träffad vad gäller känslor jag har haft under tidigare perioder i mitt liv. Den handlar helt enkelt om utbrändhet. Det är en kvinna som heter Josefin vars tillvaro rasar samman. Hon har jobbat och jobbat och jobbat och försökt räcka till för framförallt sina chefer men också man och barn och hus och allt vad man, ja, väldigt vanlig situation. Och sen så blir hon så där tok utmattad som man kan bli. Och det är ganska intressant, den här romanen beskriver, jag vet inte fan om jag tror att det är en roman eller vad det står, en roman står det ju. Men den känns mycket mer som en någon slags något dokumentärt.
Ja.
Liksom. Men i så fall, ja, den handlar, har en del sån här medicinska faktor så om utbrändhet som jag tycker är både skrämmande och jätteintressant att läsa. Eftersom jag har varit igenom nästan, inte på samma nivå, men jag känner igen många symptom och sådär. Och nu, idag är jag inte stressad och mår inte på det här sättet. Men det är ändå, vissa sådana här beteenden hänger kvar och så. Och man lär sig en del av att läsa den här boken. Varför är det så här? Varför blir man så väldigt dålig på stresshantering under många år efteråt och triggers och sådär? Men det här är en kvinna som då, som titeln säger, inte kan sluta gråta. Hon går bara hem och sen så orkar hon ingenting. Och sen är inte hennes man riktigt med henne heller och stöttar, tyvärr. Och då blir det ju ännu tuffare. Och jag tycker att Ann Liljeroth skildrar jättebra det här hur man hatar att vara ett offer. Så att folk kommer och ska hjälpa till och man blir bara förbannad. Liksom.
Ja, de bara, men har du tänkt
på att
du testat på att ta en rask promenad? Eller har du testat på att inte stressa?
Ja, precis. Här, ta lite grönt te. Ja. Försök att säga nej. Eller det här hände min syster eller min vän. Eller min, du vet. Och man bara, kan inte alla ni bara dra åt helvete? Jag undrar varför folk är så, men det kanske hör ihop med att vara utmattad är ju förmodligen en konsekvens av att inte ha kunnat ta emot hjälp under en väldigt, väldigt lång tid. Så man har liksom tappat, man har liksom glömt hur man gör.
Men det måste ju också handla om att vi lever i en kultur där man blir så otroligt belönad för att jobba hårt. Det är liksom det enda, det är liksom det rätt sätt, de är framgångsrik, de är en lyckad person. Alltså just precis när du sa att du hade läst den här boken så poppade upp en New York Times artikel som handlar om WeWork som du känner till. Det är ett sånt här olika ställen där man som frilansare eller liksom en persons entreprenör kan gå och sätta sig och jobba en dag eller en vecka eller liksom bara
hyra. Ja, det är sånt där kontorshotell eller
som, precis. Eller, ja.
Betalar man per timme eller hur funkar?
Alltså jag tror att det är både och, man kan jobba liksom där, man kan betala per timme eller ska man hyra den för en längre eller för längre period där. Men jag tror att det är alltså väldigt vanligt att har man liksom inga kontor att gå till så då kan man gå dit. Och då handlar den här artikeln om hur de verkligen liksom gör reklam för den här burnout-kulturen. De har till exempel sådana här watercoolers där det står "Don't stop when you're tired, stop when you're done." Och liksom så på gränsen nästan till att vara en kult där man liksom bara uppmuntrar folk att fortsätt. Du orkar kanske inte, det känns fel, men fortsätt ändå.
Jag fattar inte riktigt hur vi hamnade här även i Sverige, men det kanske är att för jag är ju jättevan vid i mina första yrkesverksamma år liksom, som ung vuxen, så var jag i USA och i Asien och på internationella ställen så att säga, där de här långa kontorstimmarna är legio. Du är på kontoret helt enkelt från tidig morgon till sen kväll, punkt. Det är där du är. Och det är ju helt vidrigt. Och sen så när jag kom hem till Sverige så trodde jag kanske att det skulle på något sätt vara annorlunda. Men här har vi ju också en, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här, men vi ska klara av så jävla mycket själva helt enkelt. Och det är säkert en bra sak eftersom vi inte har liksom en massa personal med slavlöner och vi har ett liksom grund och botten mer, vad ska man säga, demokratiskt system. Eftersom de här långa amerikanska, eller vad ska man säga, på internationella företag, de här långa kontorstimmarna går ju ut på att du har personal som tar hand om typ barn, hus, hem, saker, annat.
Eller att den ena vuxna i familjen, alltså kvinnan, är hemma.
Eller att din fru är hemma och gör allting. Ja. Så att antingen är du en liksom working mother som aldrig ser sina barn för att du har något slags barnvakt, eller så är du en hemmafru liksom. Det var ungefär de två valen om jag hårdrar det, men här är det ju det här att du är en working mother som ska vara väldigt mycket med dina barn, och där blir det är svårt såklart eftersom du då ammar och har telefonkonferens samtidigt.
Okej, men den är skriven i romanform, får man liksom, finns det någon slags strukturell analys då? Får man ha insikter eller får man någon slags verktyg om man känner att man kan identifiera sig med den här kvinnan som sitter och gråter?
Ja, jag funderar på om den inte hade vunnit på att inte vara en roman utan mer vara liksom intervjuer med kvinnor som berättar. Det kanske är så att den är väldigt dokumentär, men jaget i boken kanske tycker att det kändes för nära för att liksom...
Jag förstår.
Ja, det kanske kändes tryggare att maskera det som fiktion. Så kan det vara, eller så är det rent hittepå. Men jag tror att den är inte som, man kan inte förvänta sig de här litterära kvaliteterna av en som man kan kanske av en roman med en annan typ av historia som är mer ett drama eller någonting sånt där, eller en deckare eller någonting, utan det här är den narrativa bågen den är väldigt lätt att förutse att hon är trött och man förstår varför hon är utmattad. Man förstår att jobbet har varit ett helvete, man förstår att mannen kommer svika henne, man förstår att hon någonstans kommer läka och gå vidare och vara en förändrad person. Så det är ju ganska enkelt, om man får säga på så vis, men det hade bara varit fånigt om man hade försökt slänga in någon slags, du vet, bortglömt lik eller någon slags så här, att hon träffar någon eller jag vet inte. Ja. Det måste vara ganska vardagligt, tror jag, för att det ska hålla. Det som stör mig något så in i helvete, det är också att hon hela tiden får höra, kan du inte vara lite glad? Mannen blir så trött på henne för att hon inte är glad. Och hon tar ju liksom åt sig och förlåter och förstår. Och så här, nej men det är klart att det inte är kul att vara med någon som gråter hela tiden. Nej, så därför så har du vad då förtjänat att han skiter i dig? Ja. Eller, Jag vet inte, lite svårt. Samtidigt, vet du vad, hur lätt är det?
Där, ja. Men det, jag tror att kvinnor förväntas vara extra glada. Jag läste en så intressant artikel, nu minns jag inte faktiskt exakt var det var, men som handlar om skillnaden mellan att vara nice och att vara kind. Alltså att vara snäll och att vara trevlig. Och jag fick en sån aha-upplevelse att vi kvinnor blir ju uppfostrade om att vara behagfulla både till det yttre och till det inre. Man ska le och vara trevlig och liksom kvinnor som är säga till eller blir arga är ju hysteriska eller svåra att jobba med och besvärliga.
Ja, eller aggressiva. De har problem. De behöver lite kuk helt enkelt.
Ja, men exakt. Medan män bara är handlingskraftiga och liksom vet vad de vill när de blir arga eller säga till och ponera sig. Och då handlar den här texten om att det är faktiskt, man måste inte vara så jävla trevlig hela tiden. Man måste inte vara trevlig när någon liksom gnuggar sig, när man gnuggar sig mot en i tunnelbanan. Då kommer man verkligen säga till. Eller när en kollega är rasistisk eller sexistisk. Eller en farbror på liksom julmiddagen. Då behöver man faktiskt inte vara trevlig. Och det kräver att man kanske måste öva sig på det här. Att inte vara behagfull och trevlig. Man måste liksom glömma bort den träningen man har fått av samhället och sina föräldrar som man var riktigt liten och på något sätt öva in sig i att vara snäll. Att vara snäll är liksom att verkligen bry sig om sina medmänniskor och ha liksom någon slags, inte göra det för att vara omtyckt eller älskad utan helt enkelt vara snäll för att ta hand, för att vara en medmänniska.
Ja, men ett bra exempel är ju precis så här att den här huvudpersonen, hon hade en massa nice kompisar som var så här: ja, det blir nog bra, ta det lite lugnt, du vet, så här. Sen så hade hon en jävligt jobbig kompis som var så här: nu är det nog, nu följer du med mig hit, tyst med dig, sitt ner, ät något. Och då är man inte nice, men då är man snäll, då vill man väl på riktigt.
Ja,
då vill man inte bara behaga och liksom klappa någon lite lätt på axeln.
Precis, och utan att engagera sig. Precis, det är mycket svårare liksom att verkligen engagera sig i någon annans liv och säga att det som du gör nu är inte okej.
Då måste man vara påstridig och jobbig.
Ja.
Till exempel om man har en vän som kanske dricker för mycket eller som på något sätt är i en destruktiv relation eller så. Det är ju, man är ju en jättebesvärlig person när man går in och lägger sig. Men man är ju en snäll person.
Ja.
Även om man inte är trevlig. Ja. Vad har du läst i veckan?
Jag har läst Idioten av Elif Batuman som vi talar om i, alltså jag tror vi talar om den i tre avsnitt. Först tipsade du mig om den för 2 eller 3 veckor sedan och sen började jag läsa den till förra avsnittet och nu har jag läst den.
Nu måste jag ju få höra, hur är den då?
Så den är bra. Det, alltså, det märks att författaren som, den, som själv kommer
förlåt,
från...
Förlåt, nu är det så här. Nu frågar jag dig så här, ja, men hur är den här nya killen du har börjat dejta? Och så är det så här lång, lång tystnad och bara... Jo, men han är trevlig.
Alltså han menar väl.
Ja.
Okej, det var kanske... du menar att det där inte kom från hjärtat?
Nej.
När jag sa så
där. Vad känner du i din själ?
Okay. Jag känner att den här människan... Alltså Elif som skriver den är otroligt begåvad och smart. Jag började läsa, hon skriver för The New Yorker och talar 7 språk flytande och har gått Harvard själv då. Otroligt smart. Och den här boken är väl skriven och bra, men den är så jävla trög. Alltså,
varför då? Eller det vill säga, det händer inget helt enkelt?
Det händer inget. Alltså, det utspelar sig år 1995. E-post är nytt. Den här unga, begåvade kvinnan, amerikanen med födda turkiska föräldrar, kommer till Harvard, börjar läsa olika, hon väljer olika föreläsningsserier, där bland annat en ryska kurs. Och där träffar hon en kille som heter Ivan som hon börjar skicka e-post med. Och de liksom, och det är liksom skicka e-post med. Jag säger det här för det verkligen är så nytt som man liksom mailar inte på den tiden ännu, utan det verkar som att skriva brev och posta det fast på datorn. Och så handlar det om hur den nya tekniken på något sätt, men hon försöker handskas med den. Hon till exempel hon åker till Paris också där, lite senare, och då förstår hon inte riktigt att funkar internet. Kan hon posta ett mail från Paris till universitetet i USA? Och
det är ju gulligt, men tog det 20 sidor att gå igenom hennes bryderier kring?
Det tog 200 sidor. Men samtidigt är vi liksom ändå, alltså den är, alltså den, hon, alltså man märker som sagt, alltså den är så otroligt välskriven, jättemånga litterära referenser och tankegångar och liksom intressanta saker, som att till exempel i Turkiet, där finns ett ordspråk som ungefär går ut på att en kvinna måste vara gift före hennes huvud når utanför skorstenen på ett hus. Det betyder att när en kvinna är tillräckligt gammal då, alltså hennes huvud stiger utanför skorstenen, då är det för sent för henne, då kommer hon att leva som en nucka resten av livet. Och alltså det är väldigt lärorikt, väldigt kul, om man själv har gått på, jag har ju gjort en master på USC, ett universitet här i LA, och det är liksom mycket igenkänning kring det, hur det är att plugga vid ett amerikanskt universitet. Men den är så långsam. Jag tänker att kanske det är en sån bok man borde ta med sig på en semesterresa när man åker tåg genom Europa under 2 veckor och bara liksom gå helt in i den. Men mitt rastlösa jag
känner liksom... väldigt sömnigt. Du bara sitter där i 2 veckor och hör de här rälsen dunka, och sen så läser du en bok där absolut ingenting händer. Alltså det kanske är vilsamt.
Jag känner mig så ointellektuell som inte älskar den.
För du känner dig också otacksam, låter som lite. Som att
ja,
du tycksar...
precis, det gör jag.
Varför gör
här
det?
Ger hon otroligt fin gåva. Alltså hon har, den är välskriven, den är intressant, det finns otroligt mycket i den. Och ändå känner jag sådär, men kom igen, nu måste vi liksom sätta i liksom åtminstone 2:ans växel.
Jag undrar om det är så här att den är riktad till, eller Elif som är ung då, att den är riktad till andra, vad ska man säga, millennials som då är helt fascinerade över den här epoken där e-post inte fanns, och bara tycker att det är så här ett historiskt dokument. Hur levde människor på den tiden?
Ja, men kanske det är det.
Ja, det är som när vi läser också, om så här, typ jassen.
Ja, men precis. Verkligen så romantiserar den tiden. Folk var kanske djup. Hon är otroligt, den här huvudpersonen är otroligt naiv och djup samtidigt. När hon tänker på förhållanden, när hon ska, hur hon verkligen håller på att stiga in i vuxenvärlden. Hur man ska förhålla sig till män, hur man ska förhålla sig till ett förhållande. Sen inleder hon en relation med den här killen. Och han verkar ju vara stundvis verkligen ett rövhål. Men eftersom man, när man är ung eller inte haft något förhållande tidigare, har man ju inga referenser. Så i början tänker man att det kanske är så här går det till när man är ihop med någon. För att man har ingenting att jämföra med. Så man bara tar en massa skit och accepterar det.
Det är ju för sig helt sant. Och det är nog en ganska sån här universell historisk sanning.
Ja.
Och sen så man blir äldre bara, men gud, vad fan höll jag på med där? Det var helt sjukt. Men
måste man gå igenom det? Eller kan man som förälder på något sätt... Jag har en väninna vars föräldrar, hon berättade för mig att hennes mamma, när hon var liten, så hennes mamma alltid att henne att pojkar är inte så viktiga. Alltså det är inte så, det är kul med pojkvänner, men det är liksom det är inte det viktigaste i ditt liv. Och jag tycker det var så på något sätt var det en sån aha-upplevelse för mig. Tänk vad skönt att växa upp och verkligen känna så.
Det var ju ganska klokt sagt, men det är också så där lite tabubelagt att man som förälder går in och recenserar barnens känslor liksom. Men jag tror det kan vara ganska sunt att även kunna säga så här, ja, alla vänner är inte alltid så viktiga heller, för det är ju ofta i den här mellanåldern som det uppstår en massa känslomässiga draman bland olika vänner då, och i klasser och i gäng, och den lekte med den och den sa det där till mig som bla bla. Och så då vill man ju bara säga så här, men skit i henne. Så kanske man säger något lite mer överslätande, men på något sätt kunna sätta det där i perspektiv kan ju vara bra.
Men kan det handla om att man på något sätt försöker lära sina barn, och kanske sig själv också i vuxen ålder, att det faktiskt inte är så viktigt att vara älskad av alla. Att ditt värde måste, du måste tycka om dig själv, ditt värde kommer från dig, det kommer inte liksom i vad en killen tycker om dig eller vad den kompisen tycker om dig.
Det är ju svårt, för samtidigt får ju, apropå det där, vara snäll, be nice liksom, får ju barnen också höra så ofta att så trevlig, och du vet, hon är så glad, han är en sån glad kille, och då är det så här, okej. Ja, vad lär vi barnen nu då? Att man ska vara glad helt enkelt.
Ja, men i alla fall, nu vet jag inte, ska jag säga det, alltså Karin, jag befriar dig från att läsa Idioten. Jag tror att du kanske ska uppskatta det mer än jag, men du har ju ändå liksom hängt i Boston mycket. Men,
jag har ändå skickat e-post i Boston och Frankrike.
Precis.
Och varit ihop med idioter. Ja.
Ja, jag är bara inte tillräckligt fin för att uppskatta den här fina presenten som Elif har gett mig. Jag tar den på mig.
Vet du vad, jag tycker vi gör så här, att vi bara helt kategoriskt boxar in den i Den här är för intellektuella millennials som vill veta hur det är att plugga på fina universitet i USA. De kanske kommer tycka att den är superbra. Jag har läst en helt annan typ av bok här nu den här veckan.
Berätta.
Det är då den här Jag får ner till bror av Karin Smirnoff som jag började prata om förra veckan. Jag blev helt fast vid denna bok. Härmed rekommenderar jag er att lyssna på den i uppläsning av Lou Kauppi eller köpa den. Det är en skitbra debut. Inte alls konstigt att Karin Smirnoff blev nominerad till Augustpriset med sin första bok. Den har en unik språkdräkt. Det är västerbottniska uttryck lite här och där, men inte så att det blir liksom... Alltså det är lite svårt. Jag läste i en intervju att hon sa att jag vill göra det lite svårt för läsaren. Man förstår inte alltid alla, men man förstår dem i sammanhanget och det ger precis lagom mycket färg. Till skillnad från Lina Wolf, de polyglotta älskarna, där det var så många långa texter på främmande språk att det blev liksom bara pretto. Det blev bara så här störigt. Utan det här är så här precis lagom. Och huvudpersonen Jana, hennes sätt att prata och hennes sätt att tänka och så vidare, det är så genomgående konsekvent. Alltså vi förstår verkligen varandra, på att säga. Jag förstår verkligen Jana utan att jag är på något sätt är lik henne och ändå tycker att hon är dum i huvudet ibland. Man förstår så här, nu kommer hon göra det där. Den handlar om en kvinna som heter Jana som åker ner från Luleå där hon bor ner till Västerbotten någonstans vid Härnösandstrakten tror jag. En liten by som finns på riktigt som heter Smalånger där författaren Karin Smirnoff händelsevis har vuxit upp, men hon säger att det skulle kunna vara vilken glesbygd som helst i norra Sverige. Hon åker ner dit, hennes bror som heter Bror också tror jag. Han omnämns bara som Bror hela tiden nämligen. Bor på föräldragården, håller på att supa ihjäl sig. Hon tänker att okej, jag ska nog försöka styra upp det här. På vägen dit så, när hon bara kliver av bussen, det börjar ju så här såklart, jag får ner till Bror. Och sen så beskriver en färdväg med en buss, E4 söderut från Luleå. Hon kliver av, det är snöstorm, hittar inte riktigt in till byn. Hon blir lite rådvill och så kommer en kille i snöstormen som hon följer med till... hem till honom då för att han bor på någon liten ödegård där, för hon kommer ingen vart helt enkelt. Och de inleder så småningom ett förhållande som då är en tråd genom hela boken. De är båda diverse arbetare och konstnärer kan man säga. Mm. Båda har ett förflutet i den här byn, deras vägar har liksom mötts, korsats flera gånger fram och tillbaka genom uppväxtåren, och alla andra figurer som vi möter i boken har också ett förflutet som det är i väldigt små på väldigt små orter, att du vet, den syster var ju gift med den och den, och den där gången när det där hände då var den där och sådär, så att man lär känna hela den där karaktärsgalleriet liksom från Smalånger och förstår då i det där nätverket av karaktärer så är det en kvinna som heter Maria som har haft inflytande över alla. Hon är någon slags demonisk kraft nästan. Hon har haft ett ganska destruktivt, också på något sätt positivt. Men hon har rört allas liv på något sätt. Och Jana står naturligtvis. Jana är som i centrum av en massa händelser som den här Maria har varit en del av. Jana och Bror har haft en helt fruktansvärd överjävlig barndom med allt vad du kan tänka dig, missbruk, misshandel, sexuellt utnyttjande, vidrigheter. Jag ska inte spoila för mycket, men det är ganska tung läsning och påminner rätt mycket om de här böckerna från Österbotten som du har läst, Släktkrönikorna, där det är, liksom, det är smutsigt, det är hårt, det är kärlekslöst, det är vidriga föräldrar, det är en tråd av puritanisk lästediansk kristen dom som är liksom dogmatisk och straffande och elak på så vis att man inte ser barnens lidande utan man säger bara Herren ger och Herren tar och broderar lite på en duk ungefär och blundar när barnen kommer och visar upp sina blåmärken liksom. Ja, hemskt faktiskt, men bra skildrat och otroligt spännande. Det händer så mycket i den här boken, fastän det bara är människor som rör sig på en liten ort liksom, mellan deras olika trista jobb ungefär. Och mycket av spänningen ligger i att det uppdagas vad som har hänt den här Maria och vad som har hänt i Jana och brors barndom och hur det blev som det blev, helt enkelt. Den är inte så sentimental heller. Jana, hon liksom bara konstaterar att så här var det. Sen så innehåller den också lite sån här norrländsk kanske eventuellt lite, vad ska jag säga, att det blir lite
stereotypiskt.
Kanske lite så där att det, du vet, det ska, man ska vara så jävla tuff och man ska kunna skildra en bössa och man ska kunna ta ut en älg ordentligt och vad man nu kan göra, hugga ved. Jag vet inte, men ibland kan jag tycka så här, kan inte Jana bara ha tummen mitt i handen någon gång, för hon är någon slags så här Ayla där. Ja. Men samtidigt så är hon så känslomässigt stympad och kan liksom ingenting annat, så att man tycker ändå att det är bra att hon åtminstone kan flå ett djur liksom. För att hon blir så fast i sina egna känslomässiga låsningar att hon inte riktigt når fram. Och det är flera personer som har det där draget då. Och det kanske är lite svenskt, lite finns, lite norrländskt. Men vi har ju inte så himla lätt att uttrycka oss hela tiden. Vad vi egentligen känner och vad saker egentligen berodde på. Och det kan ha ju fruktansvärt förödande konsekvenser verkligen. Vi når inte varann ibland. Men när den här Jana pratar, då säger hon ju så jäkla bra saker. Hon pratar liksom inte om hon inte säger... Ja, säger vad hon tycker.
Det känns väldigt finskt.
Ja, kanske det. Men man blir inte så sjukt sugen på att flytta upp till någon liten ort liksom, i Västerbotten. Jag tycker att det är roligt det här ibland med att stockholmare betraktas som så här hårda, känslokalla typer. Men fan, vi är så blödiga om man jämför med hur det kan vara ute i landet alltså. Herregud, man kan bli dömd på 2 sekunder bara att liksom inte kunna köra skoter eller inte kunna eller bara vara fjantig på något sätt. Det är ju någonting med småställen, inte bara i Sverige naturligtvis, men där man är för få, det finns inte utrymme för mångfald. Och det skrämmer mig så otroligt mycket det här att bli utfrusen ur gemenskapen på en liten ort. Det måste vara så fruktansvärt.
Ja. Hör du, tror du jag skulle tycka om den?
Jag tror du skulle älska den här boken. Den är riktigt, riktigt bra.
Ja, men då ska jag läsa den, eller lyssna på den. Så har du, Karin...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag måste tacka dig för ditt utmärkta filmtips. Du tipsade mig om filmen The Tale med Laura Dern. Och jag har ju inte sett en vuxenfilm på evigheter. Jag kollar ju bara på tv, på dokumentärer och på barnfilmer. Och det var en sån, jag kände ett litet motstånd. Jag ska se en hel film. Jag tänker det är så fint, då kan man följa. Vi har börjat kolla om Sopranos inne på säsong 3, och det är så otroligt fint att kunna liksom verkligen dyka ner i en karaktär och följa henne liksom år. Men alltså filmen har ju sin styrka också. Så otroligt snyggt att kunna berätta en historia på 1,5-2 timmar där man ja, men det bara sugs med in i historien och verkligen lever helt i den världen. Och den här filmen var ju så stark. Den handlar om det du nämnde tidigare i podden, om att vara ett offer och hur på något sätt skamligt det är att vara ett offer. Att man gör vad som helst för att skriva om historien där man själv är hjälten, bara för att, liksom inte, för att folk inte ska tycka synd om en. Och den här historien handlar om en vuxen kvinna. Hon är närmare 50, börjar läsa gamla texter hon skrev när hon var tonåring. Och först känner hon att fan, jag måste ju vara ungefär 15 när jag skrev de här. Men så inser hon att nej, jag är faktiskt bara 13 år gammal när jag skrev de här. Mm. Och så långsamt nystas en historia upp en sommar där hon hade hon red mycket, så hon hade liksom en kvinnlig tränare. Och så sprang hon mycket av en manlig löptränare. Och de här människorna som tränar henne visar sig vara närmare 40 och ja, men vidriga människor som utnyttjar henne.
Ja, hon såg sig som en utvald. Hon har levt, hon inser, hon är själv dokumentärfilmare och undervisar, förstår man, på något universitet i konsten att få människor att verkligen komma till det här nakna berättandet. Och så i det att hon står och talar om för sina elever att de inte ska ge sig förrän de får fram sanningen. Man ser hur hon sitter hemma i sin studio och klipper ihop filmer när hon intervjuar kvinnor som pratar om att ha blivit sexuellt utnyttjade och sådär. Och hennes kameralins kommer liksom riktigt nära. Så inser hon liksom parallellt då, förstår man via flashbacks, att hon själv har levt i den här lögnen där hon tror att hon var 15 år och utvald och kärleksfullt behandlad och så vidare. Och så ringer hennes mamma och säger: du, jag har hittat brev hemma i föräldrahemmet, alltså. Varför sa du aldrig någonting? Du var 13 år och så vidare. Och först så förnekar hon ju det och tycker att hennes mamma är hysterisk. Och sen så skickar mamman breven och någon uppsats som skrev i skolan till henne. Och då inser hon att, vad fasen, jag har ju ljugit för mig själv. Jag var ett barn och de utnyttjade mig. Och de groomade liksom in henne som en sån här sekteristisk, så här, försökte få henne att känna att hon var speciell och utvald. Och de här minnena, det är så snyggt gjort, filmatiserat också, att de första minnena när vi får följa med då som tittare, följa med Jenny, som hon heter, Jenny Fox heter hon i filmen, och regissören till filmen heter Jenny Fox, så att man förstår ju att det är en berättelse om hennes eget liv då, även om Jenny i filmen är spelad av just den här skådisen Laura Dern och några unga barn då, ungdomsskådespelare som gestaltar Jenny som barn och tonåring. Så de första flashbacksen, då ser man en ganska högrest, liksom ganska mogen, utvecklad 15-åring som då blir kanske lite flörtig eller sådär. Och sen, när man kommer, ju närmare man kommer de riktiga djupa minnena som Jenny inte har velat då tillkännage även åt sig själv, då byts den där rollfiguren ut mot en liten, ja, en liten 13-åring som fortfarande har en sån där barnrunda kinder och barnkropp och stora ögon och liksom en liten hästtjej. Och det är så vidrigt, man förstår att hon var ett barn. Ett litet barn.
Och den är, som du sa, den är så otroligt, den är liksom aldrig kladdig eller liksom frossar aldrig någonting, utan tvärtom är den väldigt stramt filmad, men ändå blir det så, men ändå otroligt rakt på sak. Utan att visa så mycket så förstår man, får man följa hela den här huvudpersonens resa när hon inser vad hon har gått igenom.
Ja, och hennes liksom uppgörelse med sin egen historia och sin förövare. Precis. Och sina förövare till exempel. Och hon blir så besatt av det här och hon stänger andra ut. Hennes sambo då försöker liksom hjälpa henne. Och hon blir, precis som du sa, Peppe, hon, när han säger till henne, han konfronterar henne och säger: hur kan du försvara de här människorna? Du var ett barn. Hur kan du som offer försvara dina förövare? Då blir hon helt skogstokig och bara: du kallar mig inte för offer. Och det säger så mycket, bara den scenen, att det är för jobbigt. Det är för jobbigt, för då faller ju hela himlen ner. Det är ju då du förstår att att det där du har byggt upp var bara ett försvar, för att det gör för ont att tänka på att folk gjorde så här mot dig.
Ja. Och hela hennes liv blev som det blev, delvis för att hon var med om det här. Ja, men nu ska vi få vintala sönder den, för jag vill verkligen att alla ska se den, för den verkar väldigt bra. Mm. Jag är så glad för att du fick mig att se den, för som sagt ser jag ju väldigt sällan på film efter tiden. Det fick som en helt ny, jag fick en helt ny känsla för att måste se film oftare.
Och fall inte för det här liksom, som jag själv ofta gör. Nej, det är för jobbigt ämne. Jag orkar inte. Jag ska titta på något fluffigt istället. Gör inte det. För att de här sakerna är fan, den är så fin också. Och den är så bra. Och det finns liksom en varm och kärleksfull historia i den. Så att det är inte så att man lämnar den och känner jag hatar hela världen. Utan tvärtom. Man blir ändå nöjd på något sätt i slutet. Och det är det värt. Jenny Fox, som sagt, är regissören. Laura Dern är då huvudroll, och den heter The Tale. Och jag såg den på HBO Nordic. Jag vet inte vad den finns
också. Också. Karin, nu vill jag tala om en... Du har ju varit du är överallt nu för tiden. Bland annat i Skriva-podden.
Ja, herregud. Du vet, telefonen ringer så ofta.
TV4, Sveriges Radio och Skriva på den.
Just det. Men jag har ju då ett riktigt jobb. Jag sitter inte bara och pratar, tyvärr inte pratar med dig om böcker. För det hade varit fantastiskt om det hade varit mitt heltidsjobb.
Trots att vi lätt kunde försörja oss bara på den här podden.
Lätt. Alltså, hörni, McDonald's, sluta ringa och fråga om vi vill bli sponsrade. Vi vill inte ha er äckliga hamburgare. Nej, men... Ja, jag har ju ett yrke som är kommunikationschef, och jag har jobbat med PR och kommunikation i stort sett hela mitt yrkesliv, och jag blev så himla glad när Kerstin Önnebo, som har den förnämliga Skriva-podden, vi har tipsat om det förut i vår podd, den är jättebra, och ni träffades ju på bokmässan nu senast.
Peppe. Nej, vi missade varandra.
Ni försökte träffas, men
vi kämpade hårt. Ja.
Kerstin ringde i alla fall och frågade om inte jag ville ställa upp på i Skriva-podden och prata om PR och kommunikation då, också med inriktningen lite PR-tips och så till egenutgivna debutanter, författare som vill lära sig lite om hur man kanske kan nå ut då med sin bok och sig själv och sina budskap. Så det vill jag gärna, och det var väldigt trevligt. Kerstin kom hit till mitt hus, och tyvärr höll hon på att frysa ihjäl för att det var fruktansvärt kallt inomhus. Så att i slutet, vi satt och frös så mycket, så i slutet av intervjuet så hör man hur vi liksom nästan skallrar tänder båda två.
Nej.
Stackarn. Jag hoppas, Kerstin, att du har tinat upp. Det var i alla fall väldigt kul att vara med i din podd. Du sa själv att du tyckte det var ett jättebra avsnitt. Jag tycker också att det blev bra, och jag vill gärna att ni lyssnar på det. Vi lägger ut en länk och ett tips till senaste upplagan av Skrivarpodden.
Ja, jag lägger upp det på Facebook, så får du lägga upp det på Instagram. Det är väl en fair deal.
Det gör vi. En annan sak som jag skulle vilja prata om du är redo,
ja.
Som är aktuellt, är faktiskt att idag när vi spelar in så är det årsdagen av förintelsen, 27 januari. Och jag vill bara uppmärksamma det faktum att det här är den största tragedin som har hänt i modern tid, och det finns fler och fler människor på denna jord som inte tror att förintelsen har hänt. Och jag läste ganska mycket om förintelsen idag i Dagens Nyheter bland annat. Det finns det finns en bok, och det har varit en utställning på Fotografiska tidigare i år då, som heter Witnesses, vittnen tror jag. Som är den här fantastiska fotografen Mikael Jansson som har tagit bilder på överlevande från Auschwitz. Och det finns också rörligt material där han har spelat in och man har skrivit ner deras berättelser. Och någon av dem sa att vi måste fortsätta berätta våra berättelser, för utan dem så vet man inte att det har hänt. Och de håller ju på att dö, de är ju 90-årsåldern, de få som överlevde nu. Och flera av dem som var med i projektet har hunnit gå bort. Men gå in och kolla på Witnesses och läs de här berättelserna. Det är så viktigt. Och vi ska också våga återberätta de här sakerna för de yngre generationerna. Återigen, alltså, man måste kunna prata om svåra saker även för barn. Och det finns sätt att prata om dem som gör att liksom barnen inte blir skrämda eller rädda, men förstår att det finns rätt och det finns fel, och det finns människor som det är lätt att liksom hoppa på fel tanketåg och så vidare. Det är bara en del av att vara människa. Och det var ett annat citat jag läste idag som jag tror att det var Björn Wiman i den som citerade en guide som man hade hört säga i Auschwitz just, eller Treblinka eller något sånt här läger på en rundtur, att låt oss komma ihåg att det var människor som gjorde det här mot människor. Och han sa att det här citatet säger allt, att detta händer, de här tankegångarna finns bland oss. Det finns högerextrema tyska partier som menar att förintelsen var, citat, en flugskit på 2000 år stolt tysk historia. Så att vi får inte förminska det här.
Sen så du skickar ju en hög med artiklar till mig om det här. Det som fastnade hos mig var att en av 20 personer tror att förintelsen aldrig hade hänt, utan det är bara att hitta på. Och en tredjedel av alla som tillfrågades, alltså jag lägger upp den här artikeln också på vår Facebook-sida, så kan ni själva gå och läsa den. Men en tredjedel tror i någon mån att man använder, den judiska befolkningen använder förintelsen på något sätt, utnyttjar den för sin egen... Ja, men för sin egen framgång, att använda den på något sätt, det synder med oss.
Som någon slags propaganda.
Precis.
Jag läste också en bokrecension. Hedi Frid, som är en känd förintelseöverlevare, hon har ju skrivit flera böcker. Och den här fantastiska illustratören Stina Wirsén, de har gjort en bok om förintelsen som är riktad till barn. Och den recensenten säger att den blir uthärdlig, alltså att berätta om genom relationen till en hund. De använder en metafor som handlar om en flicka som... Den heter Historien om Bodri. Kom ut på Naturkultur. Och den illustrerar... Det är liksom den här hunden och flickan pratar på något sätt med varandra. Och det kommer fram hur... Vad ska man säga? Barn kan ändå... Vad fan ska man säga? Jo.
Nej, men jag förstår vad du menar. Barn kan förstå eftersom barn kommer inte med samma bagage som vuxna just
det.
Gör.
Och mina barn, de frågar ju ibland, hur var det här? Vad var det som hände? Ja. Vem var Hitler? Och då förklarar jag. Och de vill ju höra. Det är klart att man säger att det här var i det förflutna och det var 30-40-tal. Men däremot så kan man ju inte säga, kommer det här någonsin hända igen, säger barnen. Ja, det vet jag inte. Vet jag ju inte. Ja, hur som helst, låt oss aldrig sluta berätta de här berättelserna. Vet du vad jag har hunnit med mer i denna vecka? Det är att läsa. Ja, nu har jag läst ett boktips av inte mindre än Peppe Öhman.
Är det sant? Vadå?
Ett hjärtslag från döden. Du vet den här jag är av Maggie O'Farrell. Nu, sent om sidor, har jag vaknat upp.
Jaha, men berätta. Vad tyckte du?
Ja, men jag tycker den är jättebra. Och det var faktiskt också min syster som tipsade överlag om Maggie O'Farrell som ljudbok. För min syster är mammaledig och hon lyssnar väldigt mycket på ljudböcker. Och hon har börjat beta av en massa såna här Maggie O'Farrell-böcker. Och ett hjärtslag från döden... kommer ju jag ihåg att du pratade om i podden, och den är så fascinerande i och med att den är en uppräkning av en massa tillfällen där författarjaget har varit då ett hjärtslag från döden, och väldigt många av dem handlar faktiskt om kvinnovåld och kvinnoförtryck också, inte alla, men allt ifrån liksom översittar överläkare som förvägrar henne ett kejsarsnitt trots att hon säger att jag har en neurologisk sjukdom som gör att jag behöver det. Nej, din hysterika, du kan föda vaginalt, det är inga problem. Och sen så håller hon på att avlida till då riktiga, vad ska man säga, alltså psykopatmördare som har förföljt henne och varit nära och mörda henne, och så blev det någon annan istället och så vidare. Så att den är skrämmande på många sätt. Och jag tycker bara att det är så fantastiskt smart litterärt grepp att helt enkelt bara skriva om döden på det sättet, att döden är ju närvarande hela tiden. Vi vill ju inte tänka på det så ofta, utan Men om man då tänker varje gång man var i stor fara i sitt liv, ja, det är klart att det är jättemånga gånger.
Fast man kan ju inte gå omkring och tänka på döden hela
tiden. Nej, nej, men jag menar att man behöver inte tänka på det på ett hemskt sätt. Jag tycker inte att hon gör det. Jag tycker att det är snarare så här att vad härligt det är att leva och vad tacksam jag är. Jag trodde nog att det skulle vara ett helt annat anslag, att det skulle vara så här lite deppigt. Men det är ju, mitt bland alla de här traumatiska händelserna, så är det ju en positiv livsbejakande.
En hyllning till livet.
Ja, verkligen. Ja, skitbra tycker jag. Tack Peppe.
Hör du, jag hoppas jag kan komma med ett lika bra boktips nästa vecka när jag har läst Sally Rooneys Normal People. Kommer du ihåg att vi snackade om samtal med vänner?
Ja, jag kommer ihåg det. Men du har läst ganska många Sally Rooney-böcker vid det här laget, va? Du följer henne lite.
Nej, bara den. Jag tror faktiskt att det här är hennes andra bok. Den här. Men jag tror att vi har talat om samtal med vänner vid två olika tillfällen. Därför som det känns som fler.
Ja, okej.
Och då kom jag ihåg att med den var visserligen väldigt välskriven, men jag störde mig lite på huvudpersonen som var den här otroligt begåvade och perfekta och vackra, utan att hon riktigt visste om det själv, unga kvinnan som alla blev kära i. Men det var liksom bara själva paketeringen tycker jag var originell, men otroligt välskriven och spot on liksom dialogmässigt och ja, men det var bra karaktärskildringar. Nu ser jag i alla fall jättemycket fram emot att läsa Sally Rooneys senaste bok Normal People, som bara ligger och väntar på mig på Kindle. Jag har faktiskt längtat lite efter att kunna lägga ifrån mig att vi har spelat in det här avsnittet. Nu är jag liksom färdig med idioten och kan börja från noll på en ny bok.
Jag måste bara hämta mig från min våldsamma avundsjuka på Sally Rooney, som har världens coolaste namn, 27 år gammal, har skrivit två bästsäljande böcker, kommer från Irland och bara verkar så jävla ascool helt enkelt.
Ja.
Ja, men ja, hon är värd det helt enkelt, Sally.
Ja. Ja, men jag tror på den här också. Jag ska försöka att inte gå in med för höga förväntningar, men det känns ändå som jag har någonting behagligt framför mig. Du, har du hunnit fundera på vad du ska läsa eller lyssna på nästa vecka?
Nej, men jag ska nog fortsätta med det här, Ett hjärtslag från döden, som jag snart är klar med. Och jag tror jag kan eventuellt behöva lite boktips. Så bring it.
Ja, fyll gärna på Instagram till exempel. Om ni har läst något bra eller läst någonting som vi borde prata om, tipsa oss om det. Tack så mycket.
Och våga tipsa även om vi även om vi inte alltid förstås men man kan ju tycka olika, men det är ändå väldigt kul att få tipsen. Och jag tycker också det är väldigt roligt när vi säger att vi tycker en sak om en bok och sen så skriver ni och säger nej, det är så här det ska vara. Det är ju skitkul.
Ja, verkligen, alla behöver inte tycka samma sak. Hör du Karin, det har varit ett sånt privilegium och ett sånt nöje att få prata med dig igen.
Och tack detsamma, och läs på, lyssna på och kom gärna med lite filmtips också förresten. Det är ju jättekul när vi pratar om sådana saker också. Och så fastän vi hörs nästa vecka.
Ja, vet du vad jag ska börja med? Jag har inte ens lyssnat på att skriva på den ännu. Det är det första jag ska göra när vi sätter på luren här.
Gör det. Jag bad min man lyssna på det så att han skulle få reda på vad jag gör om dagarna, för jag tror inte han har liksom funderat ut det över det här senaste decenniet, men det kanske ger lite tips.
Hör du, ta hand om dig och tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen.
Det gör vi. Puss och kram.
Hejdå!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.